Nu kommer ett nytt program från radiogruppen om fåglar. Så här i början av våren är det dags att titta och lyssna efter återvändande flyttfåglar. De första kommer redan i mars. Vi ska senare i ett program ägna oss åt de som kommer sist, i slutet av maj. Men nu ska Anita Jonsson och jag ägna oss åt de tidiga återvändarna. Och vilka ska vi börja med, Anita?
Ja, vi börjar med de fåglarna som kommer allra tidigast till Sverige. Och då är det i princip så att de som kommer väldigt tidigt, de har ännu inte flygit så långt. De flyttar bara till norra Europa, Frankrike, Holland. Och den första fågel som vi kan börja prata om, det är bofinken, som den allra vanligaste fågeln i Sverige, den näst vanligaste, med ungefär 10 miljoner par. Lövsångaren är den absolut vanligaste fågeln i Sverige, men bofinken är ju den som de flesta av oss känner igen och som vi har ofta in på våra husknutar.
Men det här att de inte flyttar så långt, beror det på tillgången på föda?
Ja, de flyttar ju naturligtvis så långt så att de vet att de kan få tag i frön och insekter. Och ofta är ju då vintrarna något mildare i norra Europa. Så att det räcker att de flyttar så långt.
Och bofinken är lätt att känna igen, för den har ju en likartad trudelutt hela tiden.
Ja, den har en fin sång och den är lätt att känna igen.
Men vi har ju bergfink också här i Tyresö.
Ja, bergfinken är också, kan vara vanlig även här i Tyresö, men ofta så befinner den sig i Norrland. Man kan säga att bergfinken är Norrlands bofink. Bofinken är lite mer i södra Sverige. De har likartat läte. Bergfinken känner man bäst igen på att den har lite rostaktigt bröst.
Den knarrar den när den sjunger.
Ja, den knarrar. Låter nästan som någon fil eller såg eller någonting sådant.
Ja, någon skrapa. Mm. Ja, men vi börjar med att lyssna på bofinken. Mm.
Ja, vi kanske ska lyssna också på bergfinken som har en likartat läte ungefär som bofinken. Men inte lika vanlig, inte i alla fall i södra Sverige. En annan tidig vårfågel är staren, som många förväxlar med koltrasten, men staren har ju kortare stjärt och är faktiskt en väldigt glänsande fjäderdräkt. Den kommer från norra Europa och den har en förmåga att härma andra fåglar, vilket kan göra det svårt ibland att förstå att det är en stare man hör.
Ja, men det ska inte vara för lätt att känna igen fågelsång då.
Nej, det ska inte vara. Det är väl så staren tänker.
Men den är en fågel som gärna bygger bo i holkar också. Det hade vi på landet, kommer jag ihåg.
Ja, det gör den. Men den bygger även bo på andra ställen. Någonting som är lite grann också typiskt för staren, det är att de samlas oftast i en stor flock och kan sitta i en buske, så går man förbi busken och sen så bara flyger upp massvis med fåglar från busken. Då är det oftast starar som flyger iväg.
Det är när ungarna har blivit klara också och kan flyga då.
Det är senare på sommaren, ja.
Men å andra sidan så blir det ju ett hösttecken då när stararna samlas i stora flockar. I slutet på juli redan.
Ja.
Det är nästan som gråa moln av fåglar.
Ja, det nästan täcker hela himlen.
Och så drar de söderut.
Så drar de söderut, ja. Men som sagt, inte så långt.
Men den har ett ganska vackert läte.
Ja. En annan tidig vårfågel är gulsparven som ger ett väldigt gult intryck, det namnet att döma. Och det är en fågel faktiskt som kan räkna. Den kan räkna ända till 7. Så därför är det väldigt lätt att känna igen den, det är fågelsången. Men vi har också andra fåglar faktiskt som kan räkna. Och det är då duvorna, de två vanligaste duvorna vi har här i Sverige. Och det är dels skogsduvan som kan räkna till 3. Och sen har vi ringduvan som kan räkna till 5. Och sen har vi göktytan som lär kunna räkna ända till 11.
Men de kan inte matematik i alla fall.
Nej, det är deras läte helt enkelt, deras sång. Som är så bra igenkännetecken så att vi kan känna igen dem väldigt väl på sången.
Då är det bara att komma ihåg rätt siffra till rätt fågel då. Ja. Men tar vi gulsparven först då?
Ja, men det gör vi. Nu tror jag att vi tar och lyssnar på ringduvan som är i alla fall den vanligaste duvan som vi hör här i Tyresö-trakten i alla fall.
Och det är den som räknar till 5. En annan fågel som brukar ropa i skogen med ett välbekant ljud. Kanske den lättaste att känna igen.
Ja, det är så många säger att det enda fågel som de känner till så är det göken. Och den kommer ju till Sverige slutet av april, någon gång i början på maj. Alla känner ju till den kända barnvisan. Det var en gång i maj när göken gol. Tyvärr har ju göken minskat väldigt i alla fall här i Stockholmstrakten. Men man kan i alla fall höra den i andra delar utav Sverige.
Vad kan det bero på att den har minskat då?
Ja, det funderar man lite grann på. Men göken har ju att den lägger sina ägg i andras bon. Och oftast är ju de här äggen mycket större än låt oss säga talgoxen. Och det kan vara så att de har kommit underfund med att det där är inte deras ägg. Så att de puttar ut gökäggen. Och det gör ju då kanske att den minskar. Att andra fåglar har lärt sig det där.
Det låter ju märkligt att de skulle så att säga ha erfarenhet av gökägg då.
Ja. Men det kan vara en förklaring, det kanske finns andra förklaringar också till att göken har minskat. Men det kan vara en förklaring att fåglarna har börjat lära sig det här, att de puttar undan de ägg som inte är lik deras egna ägg.
Ja, jag kommer ihåg att för 10 år sedan, eller 15, när vi flyttade hit till Trollbäcken, då kunde man höra göken i skogen mitt över på Haningens sidan, men nu har de byggt så mycket där så att nu hör man inte den.
Den är nog lite skygg, göken. Och göken är en fågel som de flesta inte har sett. Den är ju ganska oansenlig till sina färger utan är mest hört. Och det finns ju talesätt om det där. Om man hör göken söderifrån så är det dödergök, väster och bästergök, norr är sorgelök och öster är tröstergök.
Ja, tror du på det där själv?
Nej, jag tror inte på det.
Nej, men man kan inte låta bli att tänka efter från vilket vädersträck man hör den här göken.
Nej, men det är riktigt. Och den är ju en ganska stor fågel och man kan ta fel faktiskt på det. Jag har ju sett göken och den kan likna en liten rovfågel som lärkfalk till exempel.
Men ljudet, sången eller vad man ska kalla det för, det kan man inte ta fel på.
Det kan man inte ta miste på, nej.
Det är den lilla lärkan grå, så svår att observera. Kommer du ihåg den melodin?
Ja, den är ju Birger Sjöbergs Fridas visor. Och lärkan är en mycket trevlig vårfågel som beskrivs i fler visor än det, tror jag. Det är ju sånglärkan vi tänker på i första hand då. Och den träffar vi oftast ute på öppna landskap, på fält. Och den flyger vertikalt upp och ner och sen så stannar den och i luften och så sjunger den. Och sen så flyger den ner igen och så flyger den upp igen och sjunger.
Den har alltså bon på marken. Och det är ju tydligen så att de borna kan förstöras när man gör skördar tidigt och börjar försvinna. Mm.
Ja, vi får ju färre och färre öppna landskap. Och sen är det ju väldigt viktigt när man är ute i skog och mark och framförallt går på ängar, för det är många fåglar som har bon där, att man verkligen ser sig för var man kliver någonstans. Och det är naturligtvis viktigt också för bönderna som är ute och på ängarna och klipper och sår.
Är det Naturskyddsföreningen som man kan köpa lärkerutor då?
Ja, det jag tror att det är från Naturskyddsföreningen, och det är då bönderna som har fält som kan köpa det och sparar några kvadratmeter, vad det nu kan handla om, för att lärkerna ska få vara lite i fred.
Vad tror du om det som projekt för att rädda lärkan? Mm.
Ja, varför inte? Jag vet att det är många bönder i alla fall som har hakat på det.
Man kan ta kontakt med Naturskyddsföreningen. Och
det kan man säkert göra och höra sig för hur man går till väga.
Ja. Ja, ska vi lyssna på sånglärkan nu då? För att det finns ju flera lärkor i Sverige.
Ja, det finns det. Det finns ju tosslärkan, det finns trädpipplärka, det finns ängslärka. Men sånglärkan är ju den allra vanligaste.
Och den har ju verkligen ett sommarljud. Ja. Påminner om sommarängar.
Verkligen.
Steglitsen, en fågel som är en av dina favoritfåglar, kommer jag ihåg från förra programmet.
Ja, den är ju väldigt färggrann. Jag tycker om färggranna fåglar och fåglar som man inte kan ta miste på. Det gäller steglitsen. Och det finns en historia runt om steglitsen, hur den fick sina färger. Det var så här att när Gud målade och skapade fåglarna, så skapade han den ena fågeln efter den andra. Och så hade han en fågel kvar. Men tyvärr så hade han inte så mycket färg kvar. Utan då tog han alla färgpenslarna han hade och torkade av dem på steglitsen. Vilket gjorde då att den fick så oerhört mycket olika färger. Rött och gult och grönt.
Ja, den ser nästan ut som den är målad av en slump.
Ja, precis. Och det var också så här, det är en av mina favoritfåglar. Jag har några andra favoritfåglar också. Det var så här, när jag besökte Öland på naturbokhandeln där, så såg jag in i den butiken, så hade de en gardinkappa med ett antal fåglar på. Och jag gick och frågade då, var kan man köpa den där gardinkappan? Ja, den kan man inte köpa, den måste man vända sig direkt till. För det är en konstnärinna som målar fåglar direkt på gardinen. Och jag fick hennes namn och jag tog kontakt med henne och jag sa, skulle du kunna måla, göra en gardin och måla mina favoritfåglar? Ja, det kan jag göra. Vad är det för fåglar du vill ha, sa hon. Ja, jag vill ha kungsfiskar, jag vill ha steglits, jag vill ha skärfläcka, jag vill ha härfågel och strandskata. Och då sa hon så här, oj, det är mina favoritfåglar också. Och så fick jag med lite av mina favoritblommor, blåklimt och kungsängslilja och styrmorsviol. Så jag har en jättefin gardinkappa hängande som finns bara den i hela världen.
Och då kan du tänka på steglitsens vackra sång också.
Ja,
när du ser den där.
Den måste vi höra på.
Har du varit vid Hornborgasjön många gånger?
Ja, ett antal gånger har jag varit där och det är väldigt fascinerande att se alla tranorna som landar där och dansar ibland. Ja, det är fantastiskt skådespel skulle jag vilja säga.
Ja, tranorna har ju fascinerat människor. De bor ju i Spanien och de lever där under vinterhalvåret. Och när de flyttar så stannar de tydligen på ryggen. Mm. Och har en vilopaus där, mellanlandar.
Mm. Mm.
Och de mellanlandar ju i Hornborgasjön också.
Ja. Mm. Och de flesta kommer dit då, om man verkligen vill se många tranor på en gång, så ska man åka dit slutet på mars, två första veckorna i april. Då kan man se upp till 15 000 tranor som finns vid Hornborgasjön då.
Ja, och det är ett skådespel och det är ju turister från hela Europa som kommer dit. Och trandansen vid Hornborgasjöns södra spets som man har gjort i ordning med en ordentlig paviljong där man, med stora fönster och kikare där man kan se dem. Dit kommer turisterna som sagt var och det är en upplevelse att göra en biltur från Stockholm. Det tar inte så många timmar att åka till Hornborgasjön.
Nej, och kostar ingenting gör det heller. Och de har byggt ut parkeringsplatser och de har verkligen gjort det väldigt tillgängligt för alla. Och man kommer väldigt nära tranorna där.
Ja, och ändå så är det ett staket och det är ett säkerhetsavstånd för att de är ju lättstörda egentligen. Ja, historien var ju faktiskt den att de kom dit förr och käkade potatis. Och i den där trakten bryggde man, eller gjorde man mycket brännvin på potatis. Och för att få potatisen i fred så har de istället börjat att förse tranorna med korn varje dag, så kör de ut det och... Det är det som tranorna gillar att äta.
Mm. Jo, det är fantastiskt. Bygden där har ju förstått vikten utav Hornborgasjön och tar vara på de turisterna som kommer dit. Så att de lägger ut mat till dem där. För att de vill ju att tranorna ska stanna där. Och de vill ju att tranorna också ska komma tillbaks nästa vår.
Ja, för fågelintresserade är ju Hornborgasjön intressant. För dels är det ju då trandansen som... där man kan se tranorna då de här veckorna omkring början av april. Men sen finns det ju också ett naturrum som ligger en bit ut i vattnet i själva sjön, Hornborgasjön.
Mm. Mm.
Inte så långt ifrån där ån Slafsan rinner ut förresten. Men där kan man ju se många andra arter. Mm.
Ja, och det som är lite grann typiskt för Hornborgasjön är att de flesta vi har... 4-5 doppingarter här i Sverige och de kan man allesammans se i Hornborgasjön. Och det är då förutom skäggdopping då som är ju vanlig, så har vi svarthakedopping, gråhakedopping, smådopping. Och de finns, kan man nästan se samtidigt där. Och många andra naturligtvis, sjöfågel finns också där.
Det är väldigt mycket sångsvan också.
Ja, mycket sångsvanar. Mm. Och salskrake har jag sett där som en väldigt trevlig fågel. Och naturligtvis storskrake också.
Ska vi lyssna på tranan?
Ja.
Därför att den trumpetar ju när den flyger. Och när man ser ett par fåglar komma högt upp i luften flygande med utsträckta halsar, då är det lite svårt på avstånd att se om det är tranor eller sångsvanar.
Ja. Mm.
Om de trumpetar. Men ljuden är faktiskt olika och tranan måste man ju i ärlighetens namn säga att har inte riktigt samma klang i sitt trumpetande som sångsvanen har.
Nej, nej. Och tranorna kommer ju ofta då par om par, det kan man ju också se då. När de kommer in flygande till Hornborgasjön så kommer de nästan två och två, alltid. Och när de flyger därifrån på kvällarna när det börjar mörkna och de flyger och till sin viloplats i en annan del av sjön, så flyger de upp också. Bara två och två flyger de hela tiden.
Om man är intresserad av att veta hur mycket tranor som kommer nu i mars sådär, så kan man gå in på en hemsida på internet. Den har adressen hornborga.com. Och där finns det statistik sedan många år tillbaka för varje dag under den här perioden. Så man kan se rekordåret som var för 2 år sedan, va? När det var 18 000.
Mm. Mm.
Ibland är det mindre antal, men om man åker ner till Hornborgasjön för att titta på tranerna därifrån trandansen, då är det ju svårt att se om det är 10 000 traner jag ser framför mig eller om det är 15 000 traner.
Mm. Fast de har ett speciellt sätt att räkna tranerna, vilket de gör då varje dag. Och ifall man ser över tid så kan man nog säga att tranerna har ökat år från år, även om det kan vara mindre ibland och lite mer än annan år. Men över tid, så för 10 år sedan så var det inte lika mycket, det har ökat ganska mycket.
Och de har ju börjat sprida sig också i Mellansverige. Vi har ju traner som häckar i Tyresö och nere i Sorunda har jag sett ganska mycket traner vid något som kallas för Transjön dessutom.
Mm, ja.
Och det finns nog på många olika ställen.
Mm, mm. Ja, du säger ju att det har varit en liten mytomspunnen fågel och det är ju många Tranemo och Tranås, det är många som har givit sitt namn, eller tranarna har givit namn åt många bygder och städer.
Ja, och hur är det egentligen med Selma Lagerlöf som talar om i ett kapitel i Nils Holgersson om den stora trandansen på Kullaberg?
Mm-hmm. Mm. Ja, det ligger inte så långt ifrån Hornborgasjön. Nej.
Nej, men det kanske också är en myt.
Mm, ja, det kanske.
Jo, nej, men jag vet att en del av de ornitologerna och guiderna där på Naturum, de har ju följt enstaka individer av tranerna. Och jag vet under många år så var det en trana som hade en ovanligt stor sån här fläck på huvudet, sån här röd fläck. De kallade henne för Madame Rouge. Och så var de väldigt nyfikna varje år för att se om hon hade överlevt flytten från Spanien. Nu vet jag inte om hon kan finnas där, men det skulle vara roligt någon gång att haka på en sån här resa till Hornborgasjön igen.
Mm, mm.
Och höra det här fantastiska ljudet av tranerna.
Mm, mm. Och ibland får man också se dem naturligtvis dansa tranerna. Det är inte så att de gör det hela tiden, men någon enstaka gång är det något, två par som börjar dansa med varandra. Det är också ett fantastiskt skådespel.
Vi har ju rovfåglar som flyttar också.
Ja, de flesta rovfåglar flyttar ju. Havsörnen stannar ju kvar, men vi har fiskljusen till exempel som är ju vanlig och häckar här i Tyresö. Till rovfåglarna hör ju också ugglor. Och vi kan ju kanske nämna någonting om den största ugglan som vi har här i Sverige, så är det berguven. Som man lätt känner igen på att den har tofsar på huvudet. Sverige lär ju vara en av de länder som kan uppvisa de flesta arter utav ugglor. Och vi har ju då sparvuggla, vi har pärlugla, förutom kattuggla som vi sa då. Fjällugglan som var ovanlig men som lär ha häckat och fått ungar under det här året uppe i fjällen. Den är vit, väldigt fin. Vi har en lappuggla. Vi har tornuggla, vi har jordugla har vi. Mm. Men ugglor är ju någonting som, de är ju långt inne i skogen och de är ju ofta nattaktiva. Så det är ju fåglar som vi sällan ser, hör ibland.
Är det därför vi tycker att de har ett så spöklikt läte? För att vi hör dem på natten?
Ja, Det kan man säga, och framförallt kattugglor och berguvarna har ju det här speciella lätet.
Pärlugglan har vi ju haft här i trakterna Men den har ju tydligen försvunnit ganska mycket.
Den har det, ja. Det är ju så, det går upp och ner med i fågelvärlden och överhuvudtaget i djurvärlden. Ibland finns det mindre utav dem, ibland finns det mer utav dem. Ofta så sker väl en självselektion utav djuren.
Hur stor är berguven egentligen?
Ja, den är någonting på 70-80 centimeter skulle jag gissa.
Mm.
Ja. Den minsta ugglan vi har, det är ju sparvugglan, och den är väldigt liten. Jag kommer ihåg första gången jag såg en på Naturhistoriska, blev jag väldigt förvånad. Den är bara en 15-16 centimeter hög. Den är väldigt liten. Pärlugglan är inte heller så stor. Kattugglan kanske är en 30 centimeter hög någonting. Och fall man vill se ugglor eller berguven så kan man ju gå till Skansen. Där har de en berguv som är ganska aktiv även på dagarna.
Men har vi berguv här i Tyresö?
Det har vi förmodligen. Vi har ju väldigt djupa skogar här, så att det skulle inte förvåna mig om vi har. Jag har aldrig hört en berguv i Tyresöskogarna, men det är mycket möjligt. Uppland är ju kända, i norra Uppland är ju kända för att ha mycket ugglor, så där har jag varit på en uggleresa vid ett tillfälle. Då hörde jag bland annat slaguglan, den nämnde vi inte, men det var slaguglan vi hörde då. Den kan vara lite, anledningen till att den heter slaguggla, att den kan vara faktiskt lite aggressiv, att den kan slå ner på människan eller någon annan som hotar dem.
Ska vi lyssna på berguven?
Ja.
Ja, det var några av vårens första flyttfåglar. Jag hoppas att de har kommit tillbaka som de ska. Och nu är det dags att vänta på sista omgången som ska komma ända fram i maj.
Mm. Då kommer ännu fler. Det kommer ju fler och fler fåglar hit till landet. Och då kommer vi gå igenom ganska många fåglar.
Ja. Och en av dem tycker jag vi ska lyssna på redan nu. Och så kan ju du som lyssnar på det här programmet fundera på vilken fågel det kan vara.
Det tycker jag var ett bra förslag. Får ni några veckor på er att fundera?
Mm, tack ska du ha.
Mm, tack så mycket.
Ja, du har hört ett program från radiogruppen. Och det har handlat om vårens första flyttfåglar. Och det är Anita Jonsson och jag, Björn Malmberg, som har presenterat dem för dig. Jag kanske ska passa på att tala om att den här lilla musiktrudelutten som vi har i början och slutet på radiogruppens program, det är en liten melodi vi har fått låna av Tyresös egen Erik Linder.